Det finns ett stående skämt i den kazakiska staden Aralsk som lyder: om alla som kom till Aralsjön för att studera den tog med sig en hink med vatten, så hade Aralsjön varit full vid det här laget.
Ja, det är ju inte så roligt skämt. Nej. Men
det är sant.
Kanske sant. Mm. Välkomna till Geografipodden.
Podden där vi sätter rummet i centrum.
Nu är vi tillbaka med del 2 av vårt besök i Centralasien.
Mm.
Så ja, idag kommer vi komma in på lite mer natur, miljö och mer naturfaktorer.
Ja, det handlade ganska mycket om stadsbildning och gränser och historia och konflikter förra gången. Det kommer vi säkert komma in på nu också, men på ett annat sätt.
Mm. Vi kommer ju bland annat komma in en del på Aralsjön, som nämndes i introt.
Exakt. Det som ibland har kallats för en av planetens största miljökatastrofer.
Mm. Eller The Chernobyl of the East.
Ja, det har jag aldrig hört.
Nej, det såg jag någonstans.
Ja, intressant.
Så det kommer vi komma in på och massa andra saker. Men först...
Lite info då om vår nya samarbetspartner.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Kartbutiken. De hjälper dig att inte gå vilse i det geografiska rummet. För hos Kartbutiken hittar du nämligen hela världen i en butik. De har Sveriges största sortiment av kartor, reseguider, jordglober, sjökort och mycket mer. Jag köpte till exempel en vägkarta över Irland när jag var där för ett par år sedan. Vad har du köpt där?
Jag har köpt ett gäng vandringskartor. Så oavsett om du planerar en resa eller vill köpa inspirerande och lärorika presenter, så har Kartbutiken de kartor och böcker du behöver. Bland annat så tänkte jag köpa Karta Marina, en 1500-tals karta med massa sjömonster som present till mig själv. Så, besök butiken på Mäster Samuelsgatan 54 i Stockholm eller handla online på kartbutiken.se. Och du kan också ange rabattkod geografi med stora bokstäver. Antingen direkt i butik eller på webbutiken så dras 10% av på ett helt köp. Vi kanske ska börja det här avsnittet med att köra en liten naturgeografisk översikt, eller vad man nu ska kalla det. Så att man får sig en liten bild av vad det är för naturgeografiska faktorer som spelar roll i området.
Mm. Vilka förutsättningar som finns för de här resurskonflikterna och miljöproblemen som vi kommer in på sen.
Mm. Absolut.
Så det kan vi försöka göra. Alltså, en grej med det här området är att det är lite som en lång sluttning, typ.
Mm-hmm.
Eller det är som en gradient, liksom, i höjd. Från berg i ena änden, i öst, ner till en ganska djup sänka med Kaspiska havet i väst.
Mm.
Men om vi börjar i öst, då är det alltså Kirgizistan och Tadzjikistan och även Afghanistan då, sydöst. Där är väl bergiga länder. Och det är även alltså i, så att säga, i foten av de här bergen som är väldigt stor del i alla fall av områdets invånare bor. Där är det ändå liksom mikroklimatologiskt okej förutsättningar för att vara det här karga området.
Finns det någon namn på bergen?
Ja, bland annat så har vi Altajbergen i norr. Där Kazakstan och möter Kina och Ryssland och nästan möter Mongoliet också. Även bergskedja som heter Tian Shan, gränsen Kirgizistan och Kina. Pamirbergen i Tadzjikistan.
Mm.
Så att det är några exempel. Det är ganska många bergskedjor där som går in i varandra.
Mm.
I mitten bland de här bergiga områdena så ligger den här Ferganadalen som vi nämnde i förra avsnittet.
Det bördiga området.
Mm. Ändå ett så här platt landskap som en dal. Ungefär storleken Uppland och Sörmland tillsammans. Och här bor alltså ungefär en femtedel av Centralasiens befolkning. Minus Afghanistan. Så de andra staterna.
Mm.
Här inne är flera floder. Syrdarja som huvudflod genom dalen. Som ger liksom bevattningsmöjligheter och skapar oaser i området.
Mm.
Så att det ändå länge har funnits hyfsade förutsättningar. Så det är väl lite sådana grejer, just att det rinner floden ner från de här bergen och ändå skapar lite sådana miljöer som gör att det ändå, alltså befolkningen är ganska klustrad kring foten av de här bergskedjorna.
Mm.
Så om vi går västerut från de här bergen så blir det ju alltså väldigt stora steppområden ut sig. Där ibland så räknas hela de här alltså stepperna i Centralasien tillsammans med steppområden i Östeuropa som en väldigt stor geografisk zon.
Mm.
Den eurasiska steppen. Bland annat så täcks en stor del av området av det kazakiska höglandet som även heter Kazaktyng Usagshoggligg. Ungefär.
Mm, ungefär.
Mm. Eller då det kazakiska höglandet.
Det kanske är det vi ska hålla oss till.
Om vi refererar till det här fler gånger så kanske vi gör så.
Mm. Mm.
Det här är då ett penneplan.
Mm.
Det är lite så här geografi 101 känns det som.
Mm, det har man hört många gånger.
Ja. Ett så här ganska platt eller flackt landskap som formats av erosion under väldigt lång tid som då lite så här slutstadie i landskapsutveckling. Så när det har liksom eroderat så att det är plant så att det inte händer så mycket längre.
Mm.
Ungefär så. Och som är täckt av liksom grässlätter eller halvöken, vissa delar, det kazakiska höglandet. Här ligger huvudstaden bland annat, Nur-Sultan.
Mm, just det.
Och även hemåt regionens största sjö, om inte Kaspiska havet räknas. Som heter Balkash. Även världens 15:e största sjö.
Okej. Okay. Mm.
Men den minskar yta.
Alltså?
Mm. Precis som Aralsjön, som vi kommer tillbaka till, som var områdets största sjö, kan vi också säga.
Just det.
Söderut från det här då, så är det mycket öken. Två öknar som kan nämnas är Kysylkumöknen som ligger mellan de här floderna Syrdarja och Amudarja. Och sträcker sig över flera länder. Och Karakumöknen som ligger söder om Amudarja, den sydligaste floden. Det här är i princip uteslutande i Turkmenistan ockuperar större delen av landet.
Mm.
Och i den här öknen, här finns det ändå ett visst jordbruk. Eftersom den är hem åt världens näst största bevattningskanal. Som också heter Karakumkanalen.
Mm.
Och i den forsar ungefär 13 kubikkilometer vatten varje år. Som då avleds från floden Amudarja. Och skickas ut i öknen till att bevattna odlingar.
Mm.
Det är ungefär lika mycket som Mälarens volym.
Ja, ändå ganska mycket.
Det är ganska mycket vatten som skickas ut för att bevattna de här torra områdena.
Mm.
Den här öknen är också hem till Darvasa Gas Crater. även känt som The Door to Hell. Mm. Det är ju ganska coolt.
Ja, jag kan rekommendera att ni som lyssnar googlar på The Door to Hell. För det är ganska... Det är coolt att se bara.
Mm.
Väldigt speciellt.
Ja, det är tydligen inte så här, speciellt geologiskt intressant eller något sånt.
Nej.
Men det är häftigt. Mm. Det är ett stort brinnande hål.
Ja, det var väl Sovjet som letade efter mineraler typ.
Olja tror jag.
Olja, just det. Mm. Och upptäckte gaser som de försökte elda bort.
Ja, just det. Det är tydligen något man gör då för att elda bort gas som sipprar ut.
Mm.
Men den slutade aldrig brinna.
Nej, den har brunnit. Hur lång tid är det?
Sen 71.
Ja. Vilket är... Det det känns som att det borde vara mer speciellt än det kanske är då. Men...
just själva grejen att den aldrig slutar brinna. Men... Ja, men det är helt enkelt metangas som läcker ut och bara fortsätter till aldrig slut. Och det går väl inte att släcka riktigt.
Nej.
Men nu tror jag att de lite grann har försökt göra en turistattraktion av det, men det verkar gå lite trögt.
Ja, alltså med ett namn som The Door to Hell så känns det som att det borde kunna attrahera folk.
Mm. Det ligger ju inte så tillgängligt, å andra sidan.
Nej, det är sant.
Okej, men om vi fortsätter vår resa sista lilla biten till västra Centralasien så hamnar vi i den Kaspiska sänkan som bland annat då huserar själva Kaspiska havet.
Ja, och hela det här området är ganska... lågt. Bland annat så Kaspiska havet, det ytan i Kaspiska havet ligger 28 meter under havsytan.
Mm. Och lägsta punkten i hela sänkan ska vara 132 meter under havsnivå.
Men som vi redan har nämnt då, så råder det viss oenighet kring huruvida Kaspiska havet ska räknas som en insjö eller ett inlandshav. Jag tror att oftast så räknas det som världens största insjö.
Mm, det verkar vara det vanliga.
Kaspiska havet är då, brukar klassas som en endorheisk sjö. Vilket är ett lite speciellt fenomen. Som innebär då att det har naturliga inlopp. Men inga naturliga utlopp. Så... vattnet regleras genom avdunstning.
Mm.
Annars så brukar det ju vara inlopp och utlopp. Liksom.
Ja, just det.
Salthalten är en tredjedel av salthalten i oceanerna. Så det är ändå salt. Det räknas som bräckt vatten.
Mm. Går inte den... Alltså inte ganska stor skillnad på salthalten i olika delar av...
oceanen, jo.
Och av Kaspiska havet också.
Ja, det är det. Absolut. Den här salthalten som är en tredjedel, det är det generella.
Okay.
Både för oceanerna och för Kaspiska havet.
Mm.
Det finns vissa så här, grunda områden i Kaspiska havet som är väldigt salta. Och sen så blir det ju också lite som en gradient eftersom inloppen är sötvatten.
Ja, och de är mest... i
norr. Ja, nord. Ja, norr.
Mm.
Räcker kanske. Så det blir det som i Östersjön att salthalten är mycket högre i de södra områdena. I Östersjön så är det för att där finns det ett inlopp från havet. Ja, men det rinner smältvatten från älvarna. Så salthalten blir mycket lägre i de norra områdena.
Ja, det är rimligt.
Ja. Vad mer kan man säga om Kaspiska havet?
Det finns stör.
Det är sant. Det finns 5 eller 6 olika arter av stör. Bland annat då belugastören. Beluga sturgeon som den heter på engelska. Där som man tar kaviar ifrån. Alltså rom.
Mm.
Och den är, det är ju ganska problematisk handel eftersom den rommen är så pass dyr som den är. För att fisken är hotad.
Mm.
Men de som fiskar har råd att muta de som ska kontrollera för att de tjänar så pass mycket på det. Så det är lite så här problematiskt med stören i Kaspiska havet. Just därför, för att det finns ett kommersiellt intresse, men fisken i sig har svårt att hänga med i det kommersiella intresset. Liksom.
Mm.
Det finns ju också mycket naturgas och petroleum. Många sådana källor i Kaspiska havet.
Mm. Ja, just hela Kaspiska sänkan är ju lite av ett så här olje- och gasfält.
Mm.
Ett av dem. Det finns ju flera egentligen områden i Centralasien,
ja,
som kan ses som sådana fält. Men Kaspiska havet är väl det viktigaste.
Precis. Och jag tror inte jag nämnde det, men de länder som gränsar till Kaspiska havet i Centralasien, det är ju Kazakstan och Turkmenistan.
Mm.
Och sen är det Uzbekistan som ligger i den Kaspiska sänkan, men som inte har någon naturlig gräns till själva havet.
Nej, just det. Kazakstan går liksom ner med en liten avstickare där.
Ja, de blockerar.
Ja, just det.
Mm. Det finns ju också mycket problem i Kaspiska havet. Bland annat då för att det är en endorheisk sjö. Att den inte har något naturligt utlopp med föroreningar. En av de största inloppen är floden Volga. Som i sig drar med sig väldigt mycket föroreningar.
Mm.
Bland annat då från untreated sewage och industrial waste.
Okay.
Följer med Volga. Och sen är det också radioaktivt avfall från kärnkraftverk och oljeindustrin som i sig förorenar väldigt mycket.
Mm. Ja, Volga är ju, alltså det är ju verkligen en av, den rinner genom Ryssland då, en av deras största floder, tror jag.
Mm.
Rinner genom, ja, ganska många stora städer, så att ja, det kan man ju förstå att den drar med sig en del.
Ja. Och om man ska koppla Kaspiska havet till Sverige,
mm-hmm,
så kan man också nämna den arten av mussla som räknas som invasiv i Mälaren.
Okay.
Vandrarmusslan som kommer från det här området, bland annat av Kaspiska havet. Den har tagit sig via barlasten i fartyg.
Okej, till Mälaren. Så den har inte vandrat hela vägen?
Den har inte vandrat.
Nej.
Ja, jag kanske inte ska svära på det i och för sig. Men generellt sett, nej.
Mm.
Och de anses som invasiva här i Sverige för att de är väldigt effektiva när det kommer till födosök och så här. De har en tendens att sätta sig på de endemiska liksom svenska musslorna som är större och lite trögare och så här.
Mm.
Och filtrera det vattnet som annars hade filtrerats av de endemiska musslorna.
Mm.
Så det, om det är de här små typ brunaktiga musslorna. Jag tror att många har sett dem men inte tänkt på dem.
Mm.
De finns överallt i Mälaren och Hjälman och säkert andra vatten.
Ja, ja, intressant faktiskt.
Alltså?
Ja, nej, men det, ja.
Så det finns kopplingar även till svensk naturgeografi.
Men på tal om det här då att Kaspiska havet inte är något hav. Och det är ju framförallt inte någon del av världshaven.
Nej.
Det gör ju att det här området är, alltså ligger ganska långt ifrån världshaven.
Ja, just det. det finns någonting som jag inte hade hört talas om innan jag började researcha det här området, som kallas för otillgänglighetspooler. Som det myntades först på 20-talet i norra ishavet. Mm. Så det var en punkt då på istäcket i norra ishavet som ansågs ligga så långt ifrån civilisationens utposter som man kunde komma. Så om man drog en cirkel med mittpunkten här på den här otillgänglighetspolen, så skulle det vara så långt ifrån allting som man kan komma. Och det här har översatts då till kontinentala och oceanska.
Ja, oceaniska.
Havens otillgänglighetspol. Och den kontinentala otillgänglighetspolen då är så långt man kan komma på land från haven.
Mm.
Den punkten ligger i och för sig i Kina, men väldigt nära den kazakiska gränsen. Det säger väl en del om alltså hur kontinentalt och hur inlandsbaserat det här området är.
Mm. Som vi hade i ett quiz också, som vi hade uppe där, var ju att Uzbekistan är ett av världens två länder som är dubbelt landlåst.
Mm.
Det är omringat av andra landlåsta länder.
Ja, precis. Och det här har ju en påverkan på naturmiljön och på kanske framförallt klimatet.
Ja, det är ju verkligen ett så här inlandsklimat i området. Det finns inga så här, det finns ingen golfström som kommer och för med sig varm luft under vintern.
Nej.
Så ja, till exempel, alltså det här skulle jag säga extra tydligt i norr.
Mm.
Så till exempel i Nur-Sultan då, som ligger ändå i norra delen av Kazakstan. Så om man kollar på alltså genomsnittlig dagsmaximumtemperatur, så ligger den på 27 grader i juli men minus 14 i januari.
Mm.
Så det är ju ganska drastiskt. Och men det gäller även i, om man kollar i Kabul då, som är Afghanistans huvudstad, som ändå ligger i södra delarna, får vi säga. Så är den 32 grader i juli med minus 2,3 i januari. Det är inte lika extremt, men det är ju fortfarande
stora skillnader.
Stora skillnader och svårt att veta liksom hur bygger man hus här?
Ja, hur ska man klä sig?
Det kanske man i och för sig kan ta dag till dag.
Ja, det är
sant. Men lite så faktiskt.
Det är väldigt stora variationer som man kanske inte stöter på riktigt på samma sätt i kustnära områden.
Nej, men Europa är ju ganska lätt hanterligt på det sättet.
Så jag tror att det var ändå var, på tal om ingenting. Jag tror att det gick ner till typ minus 20 eller något där i Madrid nu under vintern, vilket är helt insane.
Ja.
Men där var det ju också då, det var många som dog för att det kom så plötsligt som det gjorde liksom.
Mm.
Här i Centralasien så förväntar man sig ändå de skillnaderna.
Jag ligger alltså dags maximum temperatur på minus 14 i snitt. Då lär inte nätter när det är minus 35 vara jättekonstigt.
Nej.
Tycker jag. Då och då.
Nej.
Typ. Ja, men det kanske var lite det om naturmiljö. Naturgeografi.
Ja, det är väl en helt okej översikt kanske.
Mm.
Kan ni föreställa er nu var ni är på världskartan?
Eller är ni vilse?
Mm. Det är den eviga frågan. Om vi ska fortsätta prata lite mer om Kaspiska havet. Så vi har ju redan nämnt att det finns stora olje- och naturgasfyndigheter här. Och det gäller ju inte bara Centralasien, utan det är ju också Ryssland och Azerbaijan som har...
Just det, länderna på västra sidan av...
Men de behöver vi inte bry oss om nu.
Nej, det är senare problem.
Ja. Nej, men de länder i Centralasien som framförallt drar nytta av olje- och naturgasfyndigheterna är ju då Kazakstan och Turkmenistan.
Mm.
Framförallt tror jag Kazakstan. Och det här, de här fyndigheterna som finns då i Kaspiska havet och på, ja, i Kaspiska sänkan och så, det har gjort att Centralasien har myntats som en strategiskt viktig region av både EU och USA. Och jag antar att Ryssland också tycker att det är strategiskt viktigt.
Mm.
Så alla de här makterna utanför ser ändå intressen i Centralasien. Och det har blivit lite, bland annat då med Kaspiska havet, att Ryssland har liksom haft lite monopol, eller vad man nu ska kalla det, på olje- och naturgastransporterna västerut.
Mm.
Och det finns ett planerat bygge av pipelines genom Kaspiska havet som i så fall skulle gå liksom vid sidan av Ryssland. Vilket de har protesterat emot på miljömässiga skäl.
Okej.
Okay. Vilket, ja, alltså det kan ha stor miljöpåverkan. Men frågan är ju om det är det som...
Det är huvudskälet.
Precis. Mm. Så det finns just att, att det finns strategier från både EU och USA och säkert andra internationella, alltså organisationer och så här också, att stödja utveckling i Centralasien. Man säger ju att det är på grund av, ja, sociala och liksom, ja, sociala skäl framför allt, så här, att man ska se en hållbar utveckling i området och så här. Och det är ju, det stämmer ju säkert. Men det finns ju olja också.
Mm, det brukar dra till sig intresse.
Mm.
Ja. Nu vet jag inte, men kan det vara så att, alltså just att det är så många som håller på att lägga sig i det här och ser det som så strategiskt viktigt och allting, att det stör, alltså, de här länderna att faktiskt kunna alltså utvecklas eller hitta sina stabila statsbildningar och så där.
Ja.
Som vi nämnde senast så är det ju lite skakigt.
Precis.
Och att om det är massa större makter utifrån som så här, har massa intressen där, kanske det faktiskt försvårar en naturlig och lugn väg att skapa någonting.
Ja, alltså man kan ju spekulera i det. Alltså, och jag kan ju tänka också, eftersom så många makter utanför nämner regionen som en enhet. Du vet, de pratar inte om Uzbekistan eller Kazakstan separat.
Nej.
Eller framförallt kanske Kirgizistan och Tadzjikistan.
Nej, det är inte namn man hör på nyheterna dagligen.
Nej. Och när det kommer till de här strategierna så handlar det om området i sig. Så statsbildningar, det är väl en fördel för EU och Ryssland kanske, att det är stabilt. Men det finns liksom inget intresse av att hävda Tadzjikistan, att de ska kunna hävda sig själva, liksom, känns det som.
Mm, nej, kanske.
Men det är bara mina egna spekulationer.
Men olja och gas är inte de enda resurserna som det finns mycket av.
Inte?
I regionen. Nej. Tror du?
Nej. Det finns också ganska stora mineralfyndigheter.
Mm.
Bland annat så finns det några av världens största andelar av krom, guld och uran.
Mm.
Bland annat, jag tror att jag nämnde det i quizet också, att en av världens största guldgruvor finns i Uzbekistan.
Ja.
Det, jag är ganska säker på det.
Ja, visst, det är möjligt.
Och det finns i hela regionen egentligen, ganska stora fyndigheter. Och jag hittade bland annat en atlas över Centralasiens naturresurser av The Asian Development Bank, som är någon form av World Trade Organization, World Bank variant. Mm. Men de nämner då Centralasien generellt som a geologist's paradise.
Okay.
Och det är på grund av dels de stora fyndigheterna av vissa av de här mineralerna, men också att det är väldigt blandat. Det finns väldigt mycket olika mineraler. Och det är ganska stor, en ganska stor exportvara. Men det blir också lite samma problem. Alltså när länder exporterar råvaror, alltså råa resurser, så blir det ändå att de måste importera de produkterna som tillverkas av de resurserna.
Mm.
Vilket inte alltid är gynnsamt för liksom ekonomin i sig. Så det finns vissa problem med det också.
Mm. Ja, det brukar väl vara lite av en så här kurva i intäkter.
Ja.
Som ändå är, det är generellt svårare att få så stora intäkter på råvaruutvinningen.
Mm.
Då jämfört med förädling i massa steg som kommer senare.
Ja. Jag ska säga det också, att Asian Development Bank har fått en del kritik.
Okay.
För att inte vara så demokratiska. Så här.
Ja.
USA och Japan är typ de största finansiärerna. Så där blir det ju också en situation där USA har väldigt mycket att säga till om i ett område där de egentligen inte har någon närvaro.
Mm. En annan resurs som det är i och för sig snarare är brist på, mm, men ändå en viktig resurs, är ju helt enkelt vatten.
Ja, och ett av problemen är väl att det finns ganska mycket av det i vissa områden, men inte överallt.
Mm. Det är ju väldigt stora ökenområden, mm, som vi har sagt, och ganska små områden där det ändå finns vatten och det finns förutsättningar för att bedriva jordbruk, mm, eller få energi från vattenkraft.
Ja, och vi nämnde väl det i förra avsnittet, att det finns en viss konflikt mellan vattenkraftsanvändningen och bevattningen, och mm, att det är olika länder som drar nytta av de olika sakerna mer eller mindre.
Ja, så de allra östligaste länderna då, Kirgizistan och Tadzjikistan,
mm,
där de här floderna rinner i bergen eller ner från bergen,
mm,
där är det vattenkraft man vill ha.
Ja, jag läste i Atlasen då igen att 96% av Tadzjikistans energibehov kommer från vattenkraft, och 82% eller 83% av Kirgizistans behov kommer därifrån.
Mm.
Och det är väl de länderna som drar mest nytta av vattenkraften, och sen är det Uzbekistan och Kazakstan, kanske framför allt, som
Turkmenistan,
som vill använda vattnet till konstbevattning och avleda det därifrån.
Ja, just det. Och det är ju samma floder.
Ja, så det blir lite mäckigt.
Ja. Och det här leder ju in på mycket av de miljöproblemen. Eller stora miljöproblem i alla fall.
Ja.
I regionen. Så vi tar en liten paus då, och sen kommer vi in på det.
Mm. Okej, ska vi försöka reda ut lite i The Chernobyl of the East då?
Ja, just det.
Och miljöproblem i området.
Ja, var det här stående skämtet kommer från.
Exakt.
Aralsjön.
Det är ingen rolig historia.
Nej. Ja, den här sjön ligger på gränsen Kazakstan-Uzbekistan. I västra delen ungefär av vår region.
Mm.
Det här var fram till 60-talet. Världens fjärde största insjö.
Mm.
Hade en yta stort som Irland ungefär.
Mm.
Men i mitten av 1900-talet, så ja, 50-60-tal, så började vattnet i inflödesfloderna till sjön användas för bevattning av framförallt bomull, men även spannmål och annat. Och det var något som kallas för den stora planen för omvandling av naturen.
Ja.
Som Stalin iscensatte.
Mm. Ja, det lyckades han ju med.
Ja, jo. Det kan man
säga. Det beror på hur man ser på det. Men
ja, han omvandlade naturen.
Det är definitivt.
Som ett svar på torka 1946. Svält året efter.
Ja, okej.
Okay. Så han ville då utveckla stepp- och gräsmarksområden. Ja, utveckla till då. Alltså att de blir någonting som har någon betydelse.
Ja.
Typ ger pengar.
Mm.
Ungefär.
Mm.
Implementera storskalig produktion som gynnar hela riket. Så det byggdes mängder av kanaler för att leda ut flodvattnet ut till odlingsfält.
Mm.
Bland annat då den här Karakumkanalen i Turkmenistan.
Okay.
Som vi nämnde förut. Så i slutet av 80-talet så var Uzbekistan världens största bomullsexportör. Och jag tror inte att de är det längre, men det finns ju fortfarande mycket bomullsodlingar.
Jag tror att om jag minns rätt från quizet så är de världens tredje största.
Mm.
Så fortfarande ganska. Ja, mitt minne är inte 100%.
Nej.
Men jag för mig att jag hittade det någonstans.
Mm, det låter bekant.
Mm.
Faktiskt. Ja, och vad all den här avledningen av vatten har orsakat är ju helt enkelt att Aralsjön till väldigt stora delar har torkat ut.
Mm.
Så den var 68 000 kvadratkilometer stor till en början. Och nu det senaste hittat här är från 2004. Så det är 17 000 kvadratkilometer ungefär. Och nog minskat även sedan dess.
Ja.
Den har även delat upp sig i två sjöar. Vilket hände redan på 80-talet. Så en nordlig sjö i Kazakstan och en sydlig som ligger fortfarande längs gränsen till Uzbekistan. Salthalten i de här kvarvarande sjöarna har också ökat från ungefär 10 gram per liter till 110 gram per liter. Så det är ju en sak att sjön är borta och det här ändå vattnet som har varit liksom en bas för civilisationer i närheten, för försörjning.
Mm.
Det finns inte längre. Men dessutom så har det alltså experimenterats med kemiska och biologiska vapen i sjön, eller på en ö i sjön. En ö som kallades, får jag säga, för att det är ingen ö längre.
För fastland.
Det är land för Aralsk 7. Lagom.
Den sjunde ön i.
Ja, fantasifullt namn. Där de gjorde då tydligen smittkoppor, mjältbrand och böldpest till vapen, eller försökte i alla fall. Jättemysiga grejer.
Mm, verkligen.
Så den här gamla sjöbotten som nu är land, den exponeras ju för så här, vindar, blåser upp till sand och väldigt salta sandstormar.
Mm.
Men som även sprider de här kemikalierna och sånt här. Ganska stort område. Tydligen uppåt 100 mil. Aha. De här ämnena färdas därifrån. Giftiga ämnen, ja, har hamnat i jorden över ett område stort som Frankrike ungefär.
Ja.
Letat sig in i näringskedjan i det här området.
Alltså det är som, är det därför det kallas för Tjernobyl i öst, för att det är...
Ja, det finns en sån här giftig aspekt, ja, av det också. Så det antar att det är därför som det namnet kan användas.
För det är väl, alltså Tjernobyl rester går väl att hitta i svamp och så här, även i typ Sverige.
Jo, precis. Det har väl mätts, ja, inte fisk också.
Jo, det är mycket möjligt.
Mm. Det kommer för mig att man har hört någonting om så här radioaktiva fiskar i vissa sjöar. Så här, väldigt, ja, överdrivet.
Men, så är det säkert.
Men ändå. Det här området som är liksom omger Aralsjön heter Karalpakstan. Som är ett område nästan lika stort som Sverige, men väldigt glest, med 1 miljon invånare ungefär.
Mm.
Ja, och de här har ju, alltså, lever ju ganska svårt i det här området nu, på grund av den här katastrofen med sjön. Dricksvattenreservoarer är förgiftade av antingen salter eller av andra ämnen. Och ja, många sjukdomar och cancer är, ja, betydligt vanligare här,
mm,
än bland annat i resten av Uzbekistan och förstås resten av världen. För bara i Uzbekistan som helhet så är, ja, hälsotillståndet betydligt sämre än i resten av forna Sovjetunionen.
Ah, okay.
Så att det är ganska hårt drabbat område. Tydligen så försvann faktiskt Aralsjön även en gång under medeltiden.
Mm.
Och som jag fattar det så vet man inte riktigt varför. Men det hände något med floderna. Så att det finns skrivet från år 1417 att sjön inte längre existerar.
Mm. Men den lyckades ändå återfyllas vid det tillfället.
Ja, den gjorde ju det. Jag vet inte riktigt varför, men i alla fall chansen att den ska göra den här gången är små.
Ja, alltså den stora skillnaden är väl, precis som du säger, på medeltiden då, så vet man inte varför.
Nej, inte vad jag har hittat i alla fall.
Nu är man ju väldigt medveten om vad det är som har bidragit eller orsakat minskningen av Aralsjön.
Mm, och det fortsätter ju.
Ja, alltså om Uzbekistan nu, om jag minns rätt, att det fortfarande är världens tredje största bomullsproducent, så lär ju ganska mycket vatten fortfarande avledas.
Mm, jo, absolut. Sen finns det vissa åtgärder för att rädda och återställa sjön. Framförallt i norra delen då, i Kazakstan.
Mm.
Och som började med att Världsbanken finansierade ett projekt för att rädda sjön 1990. Och det har byggts en damm längs då en kanal som kopplar upp den norra och södra delarna av sjön för att bevara vattnet i norr.
Okay.
Då förvärrar man ju i för sig situationen i söder istället. Men också rensat upp i Syrdarjafloden som fyller på norra delen. Och lyckats höja vattennivån med några meter.
Mm. Jag måste väl börja någonstans.
Ja. Även återinförts fisk och sådär. För att kunna få igång. Det är mycket fiskesamhällen också som har drabbats av att den här sjön har försvunnit.
Så det lever fisk där trots den höga salthalten?
Ja, tydligen. Men det är väl då framförallt i den södra delen kanske som salthalten har, har skjutit i höjden.
Ja, det är sant.
Nej, för norra delen verkar ändå vara att det finns något slags ekosystem som fungerar. Men alltså att restaurera den södra delen är svårare just för att just när man odlar i Uzbekistan, att det vattnet är så pass nödvändigt för den industrin som redan finns. Så att förutsättningarna för att fylla den delen är sämre.
Ja, okej. Okay. Ja, alltså Det är ju fortfarande väldigt stora problem, uppenbarligen, i området. Men man får väl ändå hoppas att det börjar gå åt rätt håll i norra delarna.
Mm.
Södra. Ja.
Nej, det ser svårt ut.
Alltså. Men. Alltså det är ju ändå lite så. Man kan ju inte veta exakt hur tekniken och allting. Liksom. Vad det sker för utveckling i bevattningssystem och så här.
Nej, det är sant. Men det
man kommer
ju
i och för sig ändå vara beroende av vattnet.
Ja, det är ju svårt att odla i sådana torra områden.
Ja. Ja.
Så.
Ja, nej, man får väl vänta och se.
Ja.
Ett annat problem, miljöproblem då i området, som inte i och för sig direkt är kopplat till vatten, men ändå till naturresurser, är uranbrytning och användandet av kärnkraft och kanske också kärnvapen då.
Mm.
För jag tror att vi har nämnt att Kazakstan är det 9:e största landet i världen.
Ja.
Och 13% av Kazakstans yta är förorenat eller kontaminerat av radionuklider. Och det är ändå ganska stor yta.
Ja, det blir det.
Radionuklider då är, ja, det heter också radioisotoper. Och det är en atom som har extra kärnenergi. Så ett visst antal neutroner och protoner. Och när man på ett oplanerat sätt utsätts för de här radionukliderna, så har det generellt en skadlig effekt på alla levande organismer egentligen, men också då människan. Och det är liksom kopplat till, kanske inte utvinning i för sig, men i alla fall användandet av till exempel då uran.
Mm. Men det är typ alltså rester eller spår av,
ja,
alltså kärnaktivitet, mm, eller kärnkraft eller kärnvapen som,
exakt,
fortfarande är radioaktivt.
Ja.
Typ. Men ett område i just Kazakstan då, i nordöstra Kazakstan, som är, ja, extra förorenat, ett ställe som kallas för Semipalatinsk 21.
Mm.
Det var ett testområde för kärnvapen. Och det gjordes alltså hundratals kärnvapentestningar här mellan 1949 och 89. Så ja, fram till Sovjetunionens slut nästan.
Mm.
Som har kallats för det mest kärnvapenbombade området i världen.
Ja, det låter ju inte så superpositivt.
Nej, det är inte jättehälsosamt. Det är ganska glesbefolkat, men det finns byar. Och det bor alltså människor där.
I området som bombades?
Ja, inte kanske just precis.
Nej.
Men där såklart, men ändå i området som påverkas av de här bombningarna. Och det avfallet då, ja, tilläts spridas utanför testområdet. Både i Kazakstan och över gränsen in i Ryssland. Det skapades en sjö bland annat.
Mm-hmm.
Lake Chagan, eller Atomic Lake som den kallas. Som är en krater. 400 meter bred, 100 meter djup. Som, ja, resultat av bombning.
Mm.
Och fyllt med vatten idag.
Och jag misstänker då att det vattnet kan spridas till andra områden via avdunstning eller avledning eller någonting.
Mm, alltså tydligen ska inte vattnet vara så, just vattnet var så farligt.
Nej, det är
marken.
Ah, ja, okay.
Alltså, folk har ju badat i den här sjön.
Aha.
För att visa sig lite tuffa typ. Och det, ah, ja, det går väl då. Men för tydligen så, just när avfall av från, ja, kärnvapentestningar eller sådär, det lägger sig i så här stråk.
Mm.
Det är inte jämn förorenat då.
Mm.
Jag läste jag, utan det är vissa små fickor där det är så här jätte hög radioaktivitet.
Okay.
Och där sätter sig i marken då, snarare än i vattnet som fyller den här sjön.
Mm.
Men i alla fall så har det ju förstås stora hälsoeffekter i området, även här liksom i Karakalpakstan.
Ja.
Ja. Det var inte så roligt ställe att sluta det här avsnittet på.
Nej. Det görs ju i alla fall inga kärnvapentester idag.
Nej. Den anläggningen är ju nedlagd i alla fall.
Ja.
Det är tydligen så det syns knappt att det har varit en anläggning där alls om man ser det nu.
Okej.
Okay. Så.
Förutom kratern då?
Ja, förutom sjön och lite så. Och sen tar det väl sekel kanske? Ja,
säkert.
För det här radioaktiva materialet att stabilisera sig.
Mm.
Vet inte riktigt.
Nej. Man kan inte veta allt.
Nej, även om geografi är väldigt brett så kan det inte vara allt.
Så är det ju.
Mm. Ja, nej men...
Vi får väl nöja oss där, eller?
Vi får nog vara klara med Centralasien här, ja. Faktiskt.
Vi får vi ge lite cred också till de som har lyssnat hela vägen.
Ja, du som har lyssnat på del 1 och nu är framme här vid del 2.
Bra jobbat.
Mm. Stort tack.
Ja. Vi får väl igen då kanske påminna om Facebook och Instagram.
Jag vet, Geografipodden.
Jajamän. Och sen mejlen geografipodden@gmail.com.
Yep.
Så till nästa gång.
Gå inte vilse
i det geografiska rummet.